Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till podden Människor!
Äntligen!
Hurra! Alltså, jag är konstant hög på det här vädret, precis som alla andra svenskar. Hur mår du?
Nej, men jag tycker också att det är trevligt. Sen är jag... Alltså...
Problematiserad direkt.
Jag hatar kyla, men så länge det inte är kallt så spelar det inte så stor roll exakt hur vädret är. Det jag inte gillar med vädret är att det förändrar alla andra människors beteenden i så hög grad.
Så att de blir oberäkneliga.
Jag tänker att folk bara kan liksom leva ett vanligt liv, även om det är 16 eller 20 eller 25 grader ute.
Ja, det här är nog inte bra för Sveriges produktivitet och BNP-utveckling.
Nej, exakt. Det är... Av den anledningen så ska väl vi i Sverige vara särskilt oroliga för den globala uppvärmningen och dess impact på ekonomin, även om hela Sverige kanske inte riskerar att typ hamna under vatten eller så här.
Nej, men vi kanske kan bli ett Grekland.
Ja.
Inget bra.
Nej.
Så jobba på. Idag så ska vi prata om ångest.
Äntligen.
Som vi har längtat. Har du ångest ofta?
Nej, jag tror inte det. Jag kan ju inte gå in i någon annan. Men min gissning är att jag har det mindre sällan än vad många andra jag känner har.
Ja, ja, men för det känns som att det har blivit väldigt populärt att prata om ångest. Och det är typ lika vanligt att ha en terapeut som att ha en PT. Och det blir mycket mindre stigmatiserat. Mm. Samtidigt så känns det som att det finns också en grupp som aldrig har ångest. Och det är frågan om så här, sanningen eller rimligheten ligger någonstans mitt emellan. Mot att typ ha ångest över sin manikyrtid och att aldrig ha ångest.
Ja, ja, men förmodligen. Ångest kan man väl ha i massa olika former också.
Mm, exakt.
Vad har du för ångest? Jag vet ju att du har ångest ibland.
Alltså jag är väldigt ångestdriven. jag är inte en sund person. Jag har dödsångest väldigt mycket. Jag är hypokondriker. Jag tänker mycket. På liksom meningen och sånt där. Så jag kan ha mycket existentiell ångest. Typ vad håller vi på med här på jorden och så. Så mitt verktyg är väl egentligen att göra grejer. Det är det enda som hjälper. Mm. Och sen så har jag gått i terapi och sådär. Och jag vet inte, det kanske inte är det mest hälsosamma. Men det är det enda som hjälper att liksom försöka finta ångesten. Och att liksom börja dagen. För om inte jag börjar dagen så då skulle jag kunna ligga kvar hela dagen.
Men om det enda som hjälper är att göra saker, är det då en, liksom, ett ytterligare lager av alla de här ångestformerna du nämnde, alltså dödsångest och grejer, att du också har prestationsångest, eller?
Ja, jo det har jag. Och så här, ångesten är nog en jätteviktig del. Det har varit det svåraste tror jag när jag har försökt jobba med det här, när det har blivit för mycket, och försöka liksom, banta ner den, att... En ganska stor del av mig tackar ju ångesten. Mm. För den finns ju där och ser till att jag levererar och pushar och fortsätter. Och det finns nog en liten rädsla hos mig att om jag inte skulle ha den, då kanske jag inte skulle prestera. Mm. Du då, vad har du för ångest?
Men jag tror jag ganska mycket prestationsångest. Jag gick på vägen hit, jag har inte hunnit äta lunch, eller det var 4 minuter till nästa tunnelbana, så då beställde jag 2 korvar på Pressbyrån.
Det var är jag också så ofta.
Och så har jag ett möte direkt efter som jag måste skynda till. Och så, här. Och så då gick jag och var, jag vet inte om det är ångest, men jag var förbittrad över min jobbsituation och jag känner att den är lite halvt dysfunktionell och att... Att man inte, att jag inte når upp till min toppnivå och att inte vi som företag gör det. Även om så här håller det på ganska ofta. Jag vet inte om det här ens är betecknat som ångest just eller om det bara är något annat. Men utomstående betraktare brukar säga att jag inte har någonting att bekymra mig över. Men jag är ganska bekymrad.
Mm. Men det är väl att du kanske har höga krav då?
Ja, det behöver inte vara prestationsångest kanske nödvändigtvis. Man kan ha höga krav utan prestationsångest, men jag vet inte.
Ja, och när man pratar om så här lyckoforskare och sådär, nu har vi pratat tidigare om meningen med livet och jag kanske inte tycker att lycka och välmående är det mesta liksom, viktiga. Men då brukar man ju prata om liksom, glappet mellan förväntan och på något sätt utfallet eller vardagen. Och det är det som skapar ett obehag eller en ångest. Så.
Och det obehaget har jag ganska mycket av.
Jo, och det kanske då är inte för att du är en lök, utan kanske för att du snarare har typ så här, höga tankar om vart du vill och vad du har ambitioner med 500 och sådär.
Nej, men
du börjar se lite bekymrad ut.
Ja, men är det. Men prestationsångesten har jag väl skopa av. Jag har ingen sån dödsångest eller jag funderar inte heller särskilt mycket över meningen med allt sammans och sådär. Det är klart att jag har resonerat om det några gånger, bland annat här. Men det är ingenting som ligger och spökar så.
Mm.
Skönt va?
Alltså jag har så mycket dödsångest. Alltså jag kan nästan inte säga ordet. Alltså,
så att tanatofobi då?
Alltså, exakt, du får beskriva om det. För sig så får kanske inte funka det om man vet vad det betyder. Men jag tänkte att vi ska återkomma lite kring så här, olika situationer och kanske hur man gör. Och lite så här, kanske tips som i alla fall jag har kommit fram till. Men om man tittar på typ ångest som lite mer så här, vetenskapligt begrepp och så här, filosofiskt begrepp, så är det ju ganska populärt bland existentialisterna som vi båda kanske har liksom signat upp hos i tidigare avsnitt, att liksom prata om ångest. Sartre menar väl att vi är typ så här, fria personer, och insikten om det och kunskapen, eller liksom att man vet att man kan göra vad man vill, leder till en ångest. Att det inte
skulle
är någon
i så fall förklara varför ångestnivåerna i samhället sägs ha gått upp också de senaste decennierna, i takt med att vi har blivit ännu friare individer.
Verkligen, och tittar man på Skandinavien när folk undrar så här, varför mår folk så dåligt, varför är det sjukskrivning och utbrändhet, kanske därför då?
Jag funderar på det där ibland, vet. Jag följer ju, jag tror kanske att vi har pratat om det här, att jag följer lite livets ordare och sådär i sociala medier.
Nej.
Kanske inte har, nej, men det är i alla fall en liten sån fascination jag utvecklade för, vad det nu var, ett år sedan kanske. Att liksom, de är ju en egen liten community, eller ja, sekt brukar man ju ibland kalla dem.
På Twitter, eller allmänt?
Nej, på Insta och så. Jag tror inte de finns, är så aktiva på Twitter, men de är ett gäng på Instagram som jag följer.
Ja.
Och jag tänker ju att de förmodligen, jag tror inte att de psykiska ohälsotalen är lika höga i livets ord som utanför livets ord i det svenska samhället. Jag tror ändå att det är ganska, det finns ju, det är inte helt utan fördelar att befinna sig i en sån miljö.
Du menar att man har liksom någon slags trygghet och stabilitet och tydliga svar och någon som bestämmer?
Exakt.
Ja. Nej, liksom, nu ska vi inte gå in på diktaturer typ, men lite så kan det kanske vara också.
Ja, verkligen.
I Brunei och andra länder.
Nu är du precis en kung.
Ja, sorry. Okej, men det finns fler existentialister. Søren Kierkegaard, han var ju lite mer kär på samma spår som Sartre, men också typ att det är mycket ångest inför valet och frihet och en fri människa, men också att man har många val. Det där har jag klurat på sen jag typ började läsa om det här när jag kanske var 15, 16. Alltså, jag känner inte igen mig så mycket i det. För jag är väldigt mycket så här no regrets och typ högt självförtroende i att jag fattar ett beslut. Mm. Så det är väldigt sällan som jag inte vet vad jag ska välja eller ångrar någonting jag har valt.
Jag har inte heller så stora problem med det där. Jag tror att jag vill inte heller lägga massa tid och energi på att välja i alla situationer. Men då kan jag ha knep. För, alltså jag kan ju gå till restaurang och bara, ge mig något, jag bryr mig inte. Alltså så här, om man sätter upp lite tekniker för sig själv, så behöver man ju inte liksom drunkna i valmöjligheter i varje given situation, utan man kan ju välja att inte välja även om det finns valmöjligheter liksom.
Ja.
Så kan man koncentrera, allokera väljandet bandbredd liksom till de situationer som man faktiskt tycker att det är spännande och intressant och bra om man fattar ett beslut. Liksom.
Och det är väl därför typ så här Barack Obama bara hade ett visst antal kostymer och klädde sig ungefär likadant.
För att Steve Jobs och Mark Zuckerberg kör ju också det där. Att,
så här rationalisera
köpa 20 likadana tröjor som man aldrig behöver. Jag har ju problem varje morgon. Jag har inte lyckats rationalisera min garderob på samma sätt som de här tech-profilerna har. Så jag har ju ofta problem att eftersom jag inte sorterar mina strumpor när jag tvättat dem så har jag problemet att hitta två likadana.
Ah.
Men jag brukar ofta misslyckas. Om du kollar nu till exempel så har jag en sån svart som inte ens syns där.
Så det ser ut som att du har en strumpa för en sån här ankel socka. Typ. Ja. Men kan inte det vara en rationalisering i sig då? Att
liksom... Exakt.
Eller så köper du bara likadana.
Ja, jag har hört att man kan göra så. Men det är som det.
Okej, men det är väl ett bra tips i och för sig. För det känns som att det, även om kanske inte vi har mycket ångest inför val, känns som att det är någonting som människor har. Mm. Och ofta i så här valfrihetsdebatter och sånt så känns det som att det är många som tar upp den aspekten att så här, det är så många beslut och... Mm.
Jag kommer att tänka på bara också att så här, förutom, för min del då, så förutom prestationsångest så är nog den vanligaste typen av ångest, alltså den ångesten som är kopplad till någon enskild händelse eller situation där man har ångest över, retroaktiv ångest över att man har gjort något dumt eller sagt något dumt eller så här. Så det är nog framförallt de två jag har. Men den tycker jag nästan är jobbigast. Prestationsångest har jag verkligen lärt mig att leva med. Den har jag liksom, det är typ som andas.
Det måste man typ förtränga på något vis. Mm. Men det andra, det tar ju verkligen, går in, rakt in. Jag snackade med Daniel Hallberg för några dagar sedan och, på telefon av någon sjuk anledning. Mm. Och jag är ju liksom telefonare som satan.
Daniel som blev Sveriges bästklädda man här i café precis.
Ja, gratulerar, exakt. exakt. Och han var också telefonrädd. Så jag bara, varför pratar vi telefon? Alltså det är en sån grej som jag tycker är väldigt jobbig. Men vissa sociala situationer kan vara ångestfyllda. Stela mingel, vi har nämnt det tidigare när vi var på något riktigt så här, mingel typ. Men kanske så här kopplat till kontrollbehovet då.
Du ska till Almedalen i år va? Mm. Jag satt igår kväll och gjorde en sån mingellista. För vi ska ha ett mingel.
Ska ni?
Ja, du får komma.
Ja, jag kommer stå bredvid dig hela tiden. Hålla dig i kortkanten.
Jag gjorde en lista på 210 namn igår. Okay. Jag kom hem från svensexan.
Ge mig de bästa.
Ska vi kolla?
Mest intressanta.
Du får säga vad du tycker. Jag vet inte vilka. Jag kan inte bedöma vem som är intressant och intressant.
Bla, bla, bla. Så fegt. Men okej, medan du tar fram namnen. Jag kan tipsa om ett jättebra avsnitt i Filosofiska rummet i P1 som just pratar om det här. Med liksom en existentialism och om ångest är lidande eller om det faktiskt kan vara en väg till insikt. Googla på det. Jag tror att det är typ 5 år gammalt, men ganska bra.
Och vilka var det som gjorde det?
Det är med Fredrik Svaneus, han är professor i filosofi, och Karin Johannesson som är professor i idé- och lärdomshistoria. Mm. Och sen Rolf Alsén som är läkare.
Här har du listan.
Så... Okej, här har vi min listan då.
Ja.
Okej, Aida Sjallert är ju kul.
Mm. Hon har skaffat hund.
Ja, jag har sett det. Och jag också.
Det har vi inte pratat om. Men vi har pratat om det, din hund på kontoret, att vi tycker den är väldigt söt.
Hur gullig är han?
Ja, det är fantastiskt.
Ja, han får följa med
sig. Också. Ni kanske kan para ihop den.
Ja, hon har en liten sån där shiba, va?
Ja, det är...
En sån där spets. Elin Fremberg, moderrådet, kul.
Hon är numera på H&M.
Ah, på, med hållbarhet, eller?
Innovation, hållbarhet, kul. Någonting sånt. Hon är kanon.
Stefan Stern, kanon.
Ja, just det, du älskar också Stefan Stern.
Ja.
Investors kommunikationsdirektör som vi båda har en förbläss för.
Ja, jag tycker han är klok och härlig att prata med.
Ja.
Jag scrollar förbi. Nej, men det är ju så lång lista så man vill inte missa några.
Men alltså, förstår att jag gjorde den på typ en timme igår. 210 namn med mejladresser.
Jag tycker det är duktigt.
Tack.
Men det är bra, du kommer ju kunna använda den längre fram.
Ja.
Det känns ändå som en bra så här, policy-lista typ. Rolf van der Brink.
Jag ska träffa Rolf idag.
Ska du?
Jag ska göra en grej tillsammans.
Nej.
Rolf är en väldigt konstig person.
Jag tycker att han är... Ett geni, men väldigt speciell. Och Sean Cunning, han är ju världens snällaste person.
Han är verkligen det.
Okej, okay. Men det var en bra lista tycker jag. Ja, var jag med på den ens?
Ja.
Jag såg inte mitt namn. Ja, jag ska sitta med Almedalen idag också.
Ja.
Det är ångest.
Ja, vi har massa saker kvar att göra där. Och det är också... Man har ju ofta saker som verkligen måste göras snabbare. Så blir det att man skjuter på Almedalen för att liksom... Ja, allt går ju att lösa med kort varsel. Det är bara det att det blir svårare.
Ja, och det blir liksom mycket saker som ska lösas samtidigt. Så det man kan planera är väl gött att få liksom ur. Jag får mycket så här typ kvinno-alibi-förfrågningar som jag tycker är lite trötta. Aha. Jag brukar tacka ner till dem.
Vad är det för grejer då? Typ?
Det kan vara så här allt från generationssamtal till typ... Women in tech, som jag i och för sig tycker är okej. Till typ så här ledarskapsfrågor, till typ allt möjligt sånt.
Kommer du vara med i några paneler?
Ja, eller? Men typ bara med så här future of urban mobility. Så jag kan prata om fler människor i färgbilar här.
Aha.
Och andra viktiga frågor. Så jag är där väldigt mycket med min Uber-hatt på. Och jag antar att ni har mycket kunder som ni ska jobba med.
Nej, inte så faktiskt.
Nej.
Men det är inte våran... Vi brukar sälja en råd i våra kunder att de ska satsa extremt mycket på Almedalen. Och sen så har vi inte heller haft någon ambition om att liksom maxa våra intäkter där på plats. Utan för oss är det lite så... Sätt att...
Finast.
Ja, men så här, bygga våra relationer.
Mm.
Behöver inte... Jag vill inte ha ett späckat schema där nere heller. Jag tycker att det är så jobbigt redan som det är.
Ja, det är hemskt. Man behöver liksom kunna bli introvert i en timme och dra... utan att liksom ha något inbokat hemskt. Liksom.
Mm.
Okej, det är lite ångest tycker jag med Almedalen. Men det är bara för
ja, det är en speciell ångest. Särskilt, alltså, det är ju en ångest inför. Den har inte jag så mycket av. Men sen är det en ångest som kryper in på en liksom, närmare och närmare under veckan. Särskilt om man som jag är där typ hela veckan så mår man liksom dåligt på ett väldigt speciellt sätt. Jag har liksom aldrig mått ett helt unikt sätt man mår dåligt på som inte återgår i andra sammanhang.
Alltså Almedalsångesten är speciell.
Ja.
Och precis som du säger att för varje år man är där den kryper närmare och närmare. Så exakt. Till slut så kommer det säkert vara när man är på så här flyget till Visby.
Ja. Ja, det, jag tror den beror ju på, alltså det är ju lite unika omständigheter där, alltså i och med att man alltid är bland folk, man bor ofta med folk också, vi hyr någon lägenhet för 50 000 för en vecka typ. Och så bor vi fyra pers där och sen så har man liksom som jag gör och som du gör och en del andra känner väldigt mycket folk där, så kan man ju liksom inte gå 5 meter utan att bli stoppad. Eller, alltså, mängden sociala kontaktpunkter under veckan är liksom många fler än under någon annan vecka på
året.
Så man
blir helt utmattad.
Så man blir helt trött i huvudet och liksom fysiskt. Jag brukar säga att man kan se på folk hur många dagar de har varit där genom att kolla hur många centimeter deras ansikte har sjunkit.
Sen
i slutet av veckan så hänger ansiktet så här. Det är 30 centimeter innanför där det satt från början.
Sen att man har så här kemisk ångest på grund av bakfylla är också ytterligare en dimension.
Det är, exakt, det är verkligen sant. För man dricker ju varje dag.
Ja.
Jag avbröt ju, jag hade en vit månad i juni förra året. Och sen så, när den var slut, vilket var strax innan Almedalen, så var jag lite så här, bara, nu tar jag saker som det kommer. Jag var inte så sugen på att börja dricka, men jag hade inte heller något krav på mig själv att jag skulle avhålla mig från alkohol. Men sen kom jag till Almedalen och typ avhöll mig från alkohol första kvällen. Men kände typ att det var lite, inte för att bara, gud vad jävla kul det är att dricka och alla verkar ha så kul här så jag vill också ha lika kul. Utan mer bara för att så här, jag insåg att det var för socialt utmattande att vara där utan alkohol. Alltså här, varje sekund är plågsam om man är nykter för att man orkar inte med så mycket socialt umgänge. Alltså man kan alltid vara trevlig och glad och ha lite halvkul om man är lite rund om fötterna. På ett sätt som inte går i den när det är så mycket socialt som det är där nere så orkar man inte hålla uppe den geisten om man inte dricker.
Nej, man måste fejka lite alltså.
Jag tog till flaskan dag två i Almedalen och sen så hällde jag mig till det.
Åh gud, jag skulle aldrig ens försöka, det är ju självplågeri på högsta nivå. Åh gud. Ja, okej, Almedalsångesten, det är liksom ett helt kapitel för sig. Vi kanske ska ha en poddträff i Almedalen.
Vilken bra idé. Att vi inte har tänkt på det. Vi måste ju ha en Almedalsspecial.
Ja, ja, exakt. Då kan vi kanske livepodda det från också. Mm. Vi andra igår.
Vi kanske kan prata, ska vi köra en inför Almedalen och sen så kör vi en typ under hur vi ska få till det.
Vi får boka in. Jag får sitta och klippa där. Sjukt bra.
Måste bara hitta någonstans att vara.
Ja, men jag tänker vi får typ skinken och grejer i något rum. Typ. Det löser sig. Det kanske finns någon som har någon poddstudio på plats. Vi får kolla.
Vi kollar upp det. Jag kan kolla runt lite.
Ja, okej. Men bra. Så då kan, om ni har frågor eller så här, hur man genomför sin bästa Almedalsvecka, så kan ni höra av er till Almedalsspecialen. Okej, men fett.
Ja, men ibland så är man ju terapeut, coach och kompisar som har ångest av olika slag.
Rätt ofta.
Ja. Jag har... Bara nu dagarna har jag hållit... ingår depression och så? Hur är depression besläktat med ångest?
Åh gud, jag tänkte... Bra att du kom in på det. För så här, jag är nästan så här lite bipolär i den aspekten. Att antingen så har jag ångest. Och då är det nästan så här... Det är liksom en stress i mig. Och orolighet på något vis. Som är väldigt hög. Jag är väldigt, väldigt orolig. Och sen så depressionen är på något sätt andra sidan av myntet på det. Som kanske... Den kan orsakas av ångesten, men jag svårt att ha de känslorna samtidigt egentligen. Utan då är jag mer bara helt så här, ingenting spelar någon roll, vad är värt någonting, jag ligger här, vill inte äta. Typ. Så för mig är det liksom hög och låg energi yttranden, men jag vet inte, det är säkert olika.
Ja, jag har en kompis som nu liksom har någon slags, jag behöver få honom att göra vissa saker som han har lovat att göra, men så har han liksom nu erkänt för mig att han har liksom typ behöver få professionell hjälp för att han är, ja, jag vet inte exakt vad, men han är väl deprimerad eller liksom så. Så jag får försöka hålla honom under armarna nu och försöka liksom hjälpa honom att så här, för både för hans egen och min skull så måste han liksom utföra vissa uppgifter. Men han kommer inte till skott och så måste jag liksom ligga på det andra människor som drabbas av det här också. Så att, jag försöker liksom göra hans uppgifter åt honom och sen bara så här typ, här, tryck på knappen. Jag har gjort det. Kan du trycka på knappen? Och så ibland liksom lyckas jag få honom till att kliva över den tröskeln. Ibland inte. Det är lite jobbigt när man, det är säkert ännu jobbigare för honom, men lite besvärligt liksom.
Ja, men det är svårt att veta hur mycket man kan pusha liksom.
Ja exakt. Och jag försöker ju att inte vara den här liksom som, man kan inte piska på någon med utmattningssyndrom typ, eller så.
Nej, eller liksom när man är depressiv. Ångest kanske, om folk har ångest då kanske man då kan liksom använda det. Men det går liksom inte, för då blir det bara att det blir så här apati av det hela.
Jag känner väldigt många som har de här liksom en prestationsångest som är passiviserande. Alltså så här, och det kan väl jag ha en släng av ibland också. Att man inte kommer till skott med vissa saker lika lätt som man skulle kunna göra. Om man inte hade de här spökena i huvudet. Men jag tror ändå jag får ganska mycket gjort ändå. Men vissa lider kraftigt av det där. Alltså att den här diskrepansen mellan att de känner sig ganska smarta, men att de ser massa andra människor som kanske inte är lika smarta, men som lyckas med betydligt fler saker, skapar nog en så här, en ännu tyngre ångest, för att man någonstans inser att, så här, att man inte presterar liksom i närheten av sin potential. Och sen blir det någon slags vad heter det, rund, eller liksom en cirkel som förstärks.
Jättevanligt. Att det kanske är att man kan vara perfektionist, eller just att man har väldigt höga ideal och krav. Och då är det lite synd, för att så här, good enough leder ju ofta till mer framgång och bättre resultat och allting. Och man kan liksom tona ner på den där prestationsångesten. För det är klart att man kan drivas av det, men om den går för långt så kan det bli att man liksom inte ens vågar.
Facebook har ju det på väggen i sitt kvarter. Done is better than perfect.
Alltså, så sant. Så sant. Men jobbigt när man har det, för det är säkert svårt att liksom ta sig över.
Så blir man ju ofta bättre, alltså för att ens komma till det perfekta måste man göra saker många gånger. Alltså så här, så att de här som inte gör särskilt mycket mycket och tror att de ska liksom sätta perfekt på första försöket. De kommer ju aldrig komma dit, medan de som kanske nöjer sig med good enough 10 gånger, då kommer good enough den 10:e gången vara nära perfekt.
Exakt så. Okej, har du några tips på hur man blir av med ångesten? Eller hanterar den?
Jag har ju märkt att jag mår ju som bäst när jag dricker fast också tränar. Det här har typ hänt 3 veckor i mitt liv. För de tar bort min ångest från varsitt håll.
Okej, okay, på vilket sätt?
Nej, men jag tror att så här, tränar man mår man bättre. Allt är ju psykosomatiskt. Så att, när min kropp mår bättre, då mår mitt psyke bättre. Och alkoholen gör att jag får ett roligare socialt liv. Och att jag också skriver och kommer på idéer som bäst när jag är bakfull.
Just så, det har du sagt förut.
Så därför, så, alltså, inte för att jag alltid följer det här, eller jag följer oftast den här ena halvan drickandet.
Väldigt duktigt.
men kombinationen är nog liksom det bästa för mig.
Jag tycker det låter vettigt.
Ja,
på ett sjukt sätt. För det är så här, om du bara hade tränat att vara perfekt och liksom så här, då hade du kanske fått ångest över det. Och liksom, även om den kanske inte hade varit lika så här kroppslig och fysisk, så hade du kanske känt att så här, lite FOMO eller liksom, mindre social stimulans. Mm. Och, så. Samtidigt som om man bara dricker så blir det ju väldigt, ja, väldigt kemiskt. Ja. Okej. Okay. Jag har några tips. Det beror lite på var man är i ångesten. Om det är panik och det liksom känns som att man bara när en panikattack eller liksom blir superpåtagligt, då typ funkar det att andas i fyrkanter. Alltså,
vad betyder det?
Det betyder typ att man tänker en fyrkant så här mentalt, och så andas man in på första sidan och så andas man ut på andra. Och så, fattar du? Och så tänker man bara så, och så ligger man stilla. Och då fokar man på någonting. Det är ungefär som att tänka på enhörningar när man har hickat. Typ. Det är väldigt effektivt på kort sikt. Mm. På lite längre sikt så tror jag att det är skitbra att härleda grundkänslan. För ångest är liksom inte en känsla i sig, utan man får ångest för att man kanske känner skam, eller man är arg, eller man är ledsen. Nu pratar jag med Simon här som sitter och blundar och andas i fyrkanter. Har du ångest när vi spelar in podden?
Inte längre, nu har jag andats i fyrkanter. Det funkar faktiskt. Fantastiskt.
Ja.
Jag har aldrig hört det tipset förut.
Har du inte?
Nej. Jag har ju inte panikångest. Det har jag verkligen inte.
Nej, okej. Okay.
Men det funkar i alla fall för att ge mig en... Det var en skön känsla.
Ja, det är väl
även det. Om man inte har panikångest.
Ja, exakt. Man kan, om man är väldigt pressad på jobbet eller är väldigt arg på någon, så kan man bara gå in och bara ställa sig i ett rum och andas så fyrkant där. Det är väldigt effektivt. Okej, okay. Och sen det är liksom inte känsla. Hitta känslan och försöka tänka på den. För om jag inser att jag är ju stressad för att jag inte lämnat in det här, då blir det liksom mycket mindre och mer konkret än om man bara känner en känsla av ångest som man inte fattar för den där. Sen så är det också skitbra att veta att det är liksom inte farligt.
Mm.
Och det brukar hjälpa för mig. Särskilt för att jag har dödsångest och är hypokondriker och typ tror att jag ska dö. Så då är det ganska skönt att veta att så här, det är obehagligt, det är skitdrygt, men det är liksom inget farligt. Och så typ den sista är så här, typ alla har ångest. Mm. Vem fan är du att tro att du är så speciell? Det sa Dennis Vedin, du vet. Han, när jag var flygrädd, så han bara, vem fan tror du att du är? Varför skulle du störta just när du flög? Så här, bort med ångesten typ. Så han hade själv tänkt så och liksom botat sin flygrädsla. Så det är ganska bra. Så här, ingen nytt under solen, och så här, det är fler som kände som du och de klarade det.
Ja.
Så det är bra tips tycker jag.
Verkligen.
Mm?
Jag är ganska dålig på att ge tips om det här, eftersom jag inte... Jag tror själv att jag är ganska bra på förträngning, och att jag har inga extrema halter av ångest någonsin typ. Vilket säkert är lite både bra och dåligt. Så jag känner mig inte som en expert i det här ämnet.
Nej, och det är väl, alltså så här, även om jag har haft det mycket så vet jag inte, jag är ju inte psykolog liksom. Så Nej. Det får vi väl ändå säga, om du har skitmycket ångest så gå i terapi. Och ta hjälp av någon som kan.
Eller käka piller, ska man inte underskatta.
Nej.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och där har jag egentligen veckans polett då. Och det är att jag håller på att sluta med mina piller. Jag har käkat antidepp i 2 år. Och det, jag tror inte att det är så många som vet om det. Förutom de som typ hör min väska. För jag har ett pillerfack som liksom så här låter. Du vet, av de här metallgrejerna. Där pillerna ligger och skakar i sina hylsor. Så jag tror att det är ganska bra att säga att man gör det. Inte för att så här, kom igen nu alla där ute, det är okej ångest. Men lite så här avstigmatiserande. För många gör det och det är ett bra hjälpmedel.
Johan Holmström skrev ju bra om det här i sin blogg. Han bloggade på Café förut, han bloggar nu på egen plattform. Han skrev bra om att han tyckte att man ska... Han käkar någon slags antidepp eller motsvarande. Och det funkar jättebra för honom. Mm. Sen tror jag att det är ganska individuellt vilka biverkningar man får av olika och sådär. Jag gör det inte själv, så jag vet inte. Men jag tror generellt sett att det finns... Jag tror att det är lite tveeggat det där med att folk äter mycket mer piller nu än förut. Jag tror att det skrivs nog ut en del i onödan till folk som det inte är bra för. Men sen tror jag att det finns många som borde käka piller som inte gör det. Eller som liksom skulle behöva hitta hjälpmedel för att jobba sig runt sina åkommor.
Alltså det tror jag också. Och framförallt så tror jag att oavsett är det nog bäst att göra det i kombination med liksom KBT eller någonting. Mm. För annars så blir det väl lite kortsiktigt. Och det ska ju vara till för att liksom dämpa. Men det löser ju liksom inga trådar i hjärnan på det viset.
Nej.
Sen så tror jag att så här, jag är inte alls säker på att jag kommer kunna sluta. Det kommer säkert, man kommer säkert kunna börja igen.
Ja.
Och jag tror att tycker man ska tänka att det är fine, tänker jag.
Hur funkar det nu? Har du snackat med en läkare om hur du ska trappa ner?
Ja, exakt. Så det är lite så här veckans polett nu då. Att jag trappar ner över en 3-månadersperiod. Och det är sjukt jobbigt varje gång man går ner i liksom dos. Så. Ja. Men också väldigt obehagligt. För man får så här typ blixtrar i huvudet. Så här, på möten typ. När man har skitseriösa kål så kan det liksom komma lite blixtar liksom.
Vad innebär en blixt i huvudet?
Nej, men alltså typ ungefär som det låter.
Oj.
Lite så här flimmer. Så det är lite så här osoft, men på lätten är det softa att jag kan känna pikar igen.
Mm.
Vilket är fett, för jag är väldigt så som person, känner ganska starkt liksom upp eller ner. Mm. Och pillerna har gjort lite mer så här det löser sig typ. Mm. Eller så här, det bryr sig så mycket. Så det är ganska härligt att få de här euforiska känslorna och också de här svinlacka Dalarna, typ.
Mm, mm.
Så det är lite både och det där. Man vill ju känna det där. Även om det är liksom utmattande.
Faktum är att när jag hade en vit månad så kände jag också att jag var lite... Det var min motsvarighet att inte käka antidepp. Att jag också var lite mer så här, bara neutral i allt.
Att det är den hälsosammaste podden.
Ja, men liksom att... Jag var sällan särskilt glad och inte heller särskilt olycklig.
Med eller utan alkohol?
Utan alkohol.
Aha, är det sant?
Ja.
Så då är det inte att det dövar liksom? Tvärtom.
Nej. Eller så, jag, på sätt och vis så blev väl också stabil av alkohol. Men, men också att så här, det gör att man kunde känna starkare känslor typ.
Mm. Jag fattar. Men det kanske är för att du i grunden är lugnare.
Mm.
Och jag i grunden är mer dampig.
Just det, för det alkoholen gör är att det liksom tar bort, eller det gör att man blir lite så emot sin egen
Precis.
Grund. Typ.
Ja. Precis. Om man nu ska likställa antideppen med alkoholen. Ja, men det var veckans plätt i alla fall. Det är gött att känna pikar.
Ja.
Sen så är det veckans människa.
Senast, låt tänka nu, förra var vi hade Pascal, va? Han blev så glad. Jag träffade honom i förra veckan, så var vi hemma hos Camilla Läckberg och hängde.
Jag såg att han höll på att spela gitarr och grejer.
Ja, han har många talanger.
Så mysigt.
Han spelar en massa Niklas Strömstedt-låtar.
Herregud.
Vi mässade Niklas, som väl alla, jag vet inte om Pascal känner honom, men jag och Camilla och Kristina Saliba som också var där känner honom.
Han är AIK-are, va?
Ja, exakt. Mm. Och det är tydligen Camillas och Kristinas favoritartist, så vi satt där och körde Niklas Strömstedt-låtar i några timmar i sträck.
Och
åt libanesisk mat från Beirut Café.
Gott.
Ja, det var kanon.
Vad sommarmysigt ändå.
Ja, men det var grymt faktiskt.
Okej, så i liksom sällskapet av Pascal Engman så kan man då bli utsedd till veckans människa.
Ja.
Och den här veckan så har jag en lite mer, vad ska man säga, en person som vi inte känner. Utan en person som har figurerat lite i flödet de senaste dagarna. För Prince Harry och Meghan gifte sig i lördags. Och jag såg på det i bröllopet. Såg du det?
Nej, alltså jag var ju på svensexa.
Just men, det.
Men jag älskar ju monarkier.
Ja, och vi kommer säkert behöva prata om det, eftersom att jag är ju verkligen inte det. Men jag såg ändå på det här bröllopet. Och Givenchy hade, deras nya chefsdesigner som är britt, hade designat klänningen. Och Stella McCartney hade designat aftonklänningen. Båda var mycket bra, ska jag säga. Anyhow, så hade de en helt fantastisk präst som hette Michael Curry. Och som, han var liksom svart och väldigt så här amerikansk i sitt sätt att predika. Han började då med att citera Martin Luther King Jr. Och sen så började han prata om there's power in love. Och så hade han liksom så här en typ 5 minuters matning om det. Och så när folk liksom, han liksom tog verkligen scenen, han rörde sig över predikstolen, han liksom hade gester. Och så zoomade de liksom in på alla gästerna, så här, du vet, liksom verkligen brittiska strama societén. Så liksom bara snörpte på munnen och var så stela. Den enda som log var Meghan, vilket tycker jag var helt mysigt. Att hon verkligen tog in det där elementet. Och sen när man tänkte nu ska han runda av, så han bara fire! Och så började han ha en matning om det i typ 10 minuter. Så jag tror att han typ kuppade programmet ganska hårt. För de gick ut så här ganska långt efter en timme. Så han höll på en typ 15 minuters predikan i det här liksom settingen. Och jag tycker det var rätt härligt, om vi ska nu prata om liksom kungligheter en gång, att så här modernisera och liksom föra in det i liksom brittiska kungahuset, tyckte jag var jävligt soft.
Jag kan tänka sig att de kände ett liksom behov av det också. Det har väl varit lite så traditionalistisk kritik mot det där giftermålet och mot henne och så. Det kanske var ett sätt för dem att också kuppa tillbaka.
Typ slå tillbaka lite. Ja. Ja, men, och de hade så här värsta kören, en lite gospelsliknande kör. Alltså det var väldigt, det var fettiga. Ja. Modigt. Och Queen Elizabeth II såg ju så här halvpeppet. Ja, så han blir veckans människa den här veckan. Vi har ett litet specialsegment den här veckan. Mm. Och det är att våra vänner på Bergs har sin avslutningsutställning.
Ja, nej, men precis. De har ju sin avslutningsutställning som jag har varit på det där de flesta åren, på senare år i alla fall. Som alltid brukar vara väldigt bra och roligt att gå igenom. Och man kan göra det antingen ganska fort eller ganska långsamt. Dels så har de ju på fredag eftermiddag kväll där 25 maj så kör de för inbjudna, och sen på lördagen 11-18 så är det öppet för allmänheten. Och temat för årets avslutningsutställning är State of Mind. It's an exhibition that explores what triggers us to change our minds, what affects our behavior and influences our opinions. Det brukar vara väldigt roligt att kika in. Jag satt faktiskt i juryn för slututställningen tillsammans med några andra så här byråmänniskor typ. Här om, var det för 1 år sedan eller 2 år sedan? Mm. Jag minns inte. Men det är alltid väldigt kul att se vad som trillar ut från det där huset. För det brukar ju vara någon slags tecken i tiden och det brukar vara ganska många bra, spännande jobb inom allt ifrån liksom kommunikation till design och liknande. Så jag kan verkligen rekommendera alla att ta sig tiden och gå förbi där. Så då är det lördag 26 maj 11-18 är det öppet för allmänheten.
Och det ligger där på Bergs på Sveavägen, precis korsningen Kungsgatan nästan, Sveavägen 34. Och det är precis som du säger, det är så här, det är ett roligt sätt att få lite en så här, liksom känsla för typ var, hur de här millennialsarna tänker nu och typ vilka trender som går och så. Så intressant både för de som är i samma generation men kanske också i andra generationer. Så gå dit! Ni får ge oss feedback som vanligt på Simon Sjöstrand på Instagram och Bodil Sirén. Så hörs vi om en vecka.